varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Håberg. Och den är för löpare av löpare. Vi har kommit fram till säsongens sista avsnitt, vilket är tråkigt. Men i höst kommer vi ut med nya avsnitt helt enkelt. Jag vill börja med att tacka vårens och försommarens sponsor Helsingborg Marathon, som har varit med oss under våren och stöttat podden. Snart ska ni få träffa en av deras ambassadörer. Vem det är får du strax höra. Är det så att du gillar den här podden, ja då tycker jag att du ska gå in och gilla oss på Facebook där vi heter Mötlöparen. Och vi har även såklart en Instagram där vi heter Mötlöparen. Så in och följ oss på några av våra sociala mediekanaler. Nu ska vi ta och rikta blickarna mot en av Helsingborg Marathons ambassadörer, Madeleine Kasten. Som jag tog och ringde upp och för att fråga varför man inte får missa loppet som avgörs den 2 september. De har ju flera lopp helt enkelt. De har ju maraton, de har halvmaraton, de har stafett och så har de även barnlopp. Så innan vi påbörjar veckans intervju så tog jag och ringde upp Madeleine Kasta och frågade henne varför man ska säkra upp sin plats till Helsingborg maraton eller halvmaraton eller stafett. Så här har ni Madeleine Kasta. Så där, då hälsar jag Madeleine Kasta. Välkommen till Mötlöparen. Hur är läget?
Jo, tack. Det är bra, tycker jag.
Och du ska ju springa, eller du har ju sprungit och ska springa i Helsingborg.
Ja, det ska jag.
Har du sprungit där många gånger, eller?
Nej, förra gången var faktiskt första gången. Och det var väl då jag blev liksom ganska frälst i loppet, kan man väl säga.
Vad är det som är så bra om Helsingborg? Eller vad gjorde du frälst i loppet?
Ja, men alltså, det var hela känslan från att man kom dit. Det var smidig numratutdelning. Det var liksom en känsla av, ja, men inte så här prestige och stress, utan det var liksom en mysig känsla från att vi kom till Helsingborg egentligen, ända fram till start och målgång.
Ja. Vilken distans är det du springer? Är det maran, ja, eller?
Ja, förra året sprang jag maran. Jag anmälde till maran i år igen. Och jag tyckte verkligen om den banan. Alltså just för att den är så här varierande i miljö. Man springer i bostadsområde. Du springer längs vattnet. Du springer i en jättefin skog. Du liksom bland kohagar. Funktionärerna är bra och det är liksom bra publik också. Så det tycker jag är ett stort plus med liksom banan. Som gör att maran inte känns tråkig och att det inte är två varv.
Ja, du gillar inte det här varvsbanan, eller?
Nej, det är inte en favorit faktiskt. Om man känner sig trött på varvet och tänker, här ska jag springa en gång till.
Ja. Men om man lyssnar på det här då, och funderar på om man ska anmäla sig eller inte. Vad är motiveringen till att man ska anmäla sig det?
Alltså, det är ett fantastiskt arrangemang. Bara det här med att jag som åker med mitt barn och har med mig en barnvakt. För att jag har barn varannan vecka. Tycker jag att det är fantastiskt med att det är en lekpark vid målgången. De har ju verkligen liksom valt en bra plats för det. Det finns barnlopp där barnen får en lika fin medalj som oss vuxna. Och medaljen är den snyggaste jag har. Alltså, då har jag ändå sprungit ett par andra lopp. Men det är liksom, nej, men det är ett väldigt bra lopp. Det går att variera. Det finns halvmara, mara och barnlopp. Så att förra året sprang jag med mina vänner. Tre stycken sprang halvmaran och vi var två som sprang maran. Och det blev liksom en jättetrevlig helg tillsammans. Så att jag kan varmt rekommendera att göra det till en helg i Helsingborg. För hela familjen faktiskt.
Ja, men det låter ju som att man måste anmäla sig helt enkelt till årets lopp.
Absolut. Alltså, har man ingenting inbokat den 2 september så är det bara att köra. Alltså, känslan i Helsingborg är värd att upplevas på plats.
Ja, men det tycker jag, att alla får gå in och anmäla sig nu till loppet. För de har ju halvmaraton, maraton, barnlopp och stafett också.
Så det är ju bra variation. Just det, stafett. Det glömde jag ju. Den är ju nästan, den, man får ju draghjälp. När man börjar bli trött och liksom har typ en mil kvar. Och de här som kommer ut på stafett med pigga ben. Det är ju sällan jag som motionär, jag springer ju inte supersnabbt. Alltså jag springer normalt snabbt kanske. Eller beroende på vem man är liksom så. Jag är absolut ingen elitlöpare. Och då att få liksom pigga ben, att kunna liksom få lite motivation av, är ju skönt. För att annars så brukar man ju liksom hamna lite så där när man inte springer i att man kan bli lite trött, att många andra i ens eget tempo också tappar lite fart. Men när stafetten kom, det var liksom som att varje mil så fick man liksom nytt sällskap och ny energi. Det var, det hade jag faktiskt glömt hur härligt det var.
Ja, du ser, nu fick jag påminna dig lite om det också.
Jag satte ju också pers på maran förra året, så jag vill ju säga att det här måste vara den bästa maran av dem vi har sprungit.
Hur känns formen inför i år? Nu är det ju ett tag kvar, men...
Ja, den är sviktande, alltså. Det kan jag säga. Men det känns ändå roligt. Alltså, jag springer ju på känsla och tycker att det är det viktigaste. Och någonstans liksom balansen i livet. Och har man barn i småbarnsåldern, så den tiden kommer ju inte igen. Alltså, springa mig snabb, det kan jag göra resten av livet så länge jag vill liksom utsätta mig för hårdare träning. Ja. Men att hitta balansen så att det fortfarande är kul att springa en maradistans utan att man får ont eller blir skadad. Där liksom ligger lite min ambition i år, på grund av att det är så livspusslet ser ut.
Ja, just det. Man får anpassa efter hur det övriga livet ser ut, helt enkelt.
Ja, men jag tror också att motionärerna ibland är lite dåliga på att lyssna in vad deras kropp behöver. Att man köper ett färdigt program och sen står det då till exempel intervaller och så känner man sig inte fräsch. Att våga vila då och tänka att liksom det är totalen fram till sitt lopp som gör det. Inte varje enskilt pass och bryta ner sig om man inte följer plan. Utan liksom våga lyssna på vad ens egen kropp behöver. Vila när den behöver vila. Springa hårt när den känner sig fräsch. Och sen liksom, ja, men göra det med glädje, så tror jag att alla skulle kunna springa några faktiskt.
Ja. Och dig träffar man då också på loppet i Helsingborg? Ja,
absolut.
Så det är en
jag kommer hänga där hela helgen.
Exakt. Men då vill jag passa på att önska dig stort lycka till på loppet. Så ses vi väl.
Tack. Framåt. Det hoppas jag verkligen.
Ja, ha det så bra nu. Och tack för att du är med. Hej då.
Okay. Hej då.
Tack så mycket, Madeleine. Och in och säkra upp din plats till någon av loppen som avgörs den 2 september i år. Och jag kan säga som så mycket att platserna går åt väldigt fort, så säkra din plats till loppet. Nu ska vi ta och kasta oss över veckans intervju, där ni ska få träffa en löpare som trots mängder med motgångar och skador nådde väldigt fina resultat. Eller vad säger som flera SM-medaljer, guld på en nordiska mästerskapen, och så sprang hon även finkampen. Som ni hör så hade hon en kort men framgångsrik karriär. Men vad är det jag menar med kort, och vad var det som hände under hennes karriär? Det ska ni få veta nu. För efter att hon la skorna på hyllan så var inte satsningen över. Utan då riktade sig istället fokus på cykling. Och det blev tempocykel, som hon själv beskriver som något hon till en början var livrädd för att köra. Satsningen tog henne till Masterclass VM och en topp 10-placering. Under de senaste åren har hon också börjat coacha i löpning. Och under den här intervjun ska ni få höra hur mycket erfarenhet och kunskap som hon själv har med sig från sin egen karriär, som hon nu kan ge tillbaka till sina adepter, bland annat mig. Ni ska få träffa ingen mindre än Karin Sennvall Forsberg. Och det här samtalet leds av mig, Marcus Åberg. Och det blev ett otroligt härligt samtal som ni nu kommer att ta del av. Jag har inte så mycket mer att säga, utan nu kör vi. Så där, då tar jag och hälsar Karin Sennvall Forsberg varmt välkommen till Mötlöparen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig då?
Jo då, det är bara fint. Semestern har, ja, den börjar imorgon då egentligen.
Ja, just det.
Sista dagen i fredags, så att, nej, det känns riktigt bra.
Hur lång semester blir det?
Det blir först 4 veckor, sen jobbar jag en vecka och sen en vecka till.
Ja, okej. Okay. Ja, skönt.
5 veckor då.
Ja. Ja, men härligt, härligt. Och sommaren är här, och det här är sista avsnittet vi spelar in nu om Mötlöparen, så ska jag säga.
Ja.
Men har du lyssnat på några avsnitt av Mötlöparen?
Ja, men det har jag gjort. Och vi har ju pratat om det här ett tag nu. Så att, ja, men nu fick vi äntligen till det. Det var ju på tiden, faktiskt.
Exakt. Då vet du vilken första frågan brukar vara. Jag vet att du har förberett dig lite när kanske inför det.
Ja, jag vet ju första frågan, så att, ja.
Men jag tar och ställer den då, så kör vi igång då.
Ja, men...
Så, vem är Karin Sennvall Forsberg?
Jag är 42 år, bor i Örebro med min man och tre barn och två hundar. Och till vardags så jobbar jag heltid som teknisk projektledare. Och på fritiden då nördar jag inom det mesta i träning och kost. Som jag har en väldigt stor passion för. Då. Och just konditionsidrott ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat då, eftersom jag själv har utövat det i flera olika former. Bland annat som elitlöpare. Men, ja, det är ganska länge sedan nu.
Vad är det mer för idrotter då? Konditionsidrotter?
Jag började egentligen som längdskidåkare och tränade och tävlade inom det. Men det var ganska dåliga vintrar här i Örebro då på 80-talet var ganska bra, men sen blev det snöfattigt och jag la av med det. Och då blev det ett antal år med fotboll, innebandy, ja, lite lagsport och så. Men konditionsidrottandet eller uthållighetsidrotten har alltid funnits med ändå. Jag har åkt skidor på vintrarna och sen började med orientering. Sen blev det väl löpning egentligen som jag spårade in på. Men jag var ganska gammal, jag var 25 när jag började satsa på löpning. Mm. Och sen blev det cykel på senare år. Ja.
Men vad var det som gjorde att du... Var det att det var inte så mycket snö? Som du, eller var det att du var, eller vad gjorde att du fastnade för löpningen?
Alltså jag har alltid haft lätt för... Jag upptäckte det någonstans under högstadiet att jag hade väldigt lätt för att springa. Och vann skolmästerskap och sådär utan egentligen... Jag tränade ju ingenting förutom fotbollen. Och så, jag sprang inget utöver det. Men jag hade märkt att jag hade en viss talang för det. Så det var därför jag fortsatte. Och sen att... då var jag väl ingen lagidrottare eller riktigt. Utan insåg jag att det var det individuella idrottandet som jag tyckte var allra roligast. Men sen var det ju... Jag log lite grann. Jag hörde på din intervju.
Ja.
Där du pratade om dig själv. Just det här att... Förut så var det inte, vad ska man säga, det var lite nördigt eller att springa, eller vad ska jag säga. Jag kommer inte ihåg hur du uttryckte det, men ja, det var lite tuntigt.
Mm.
Så upplevde jag det i alla fall när jag gick på högstadiet och ja, den åldern. Så att jag ville inte synas när jag sprang, utan jag sprang helst, cyklade upp till skogen och sprang där. Så att, ja, det ändrades ju. Sen då, senare. Men det var en ganska lång period som inte ville inte synas. Utan det var ju därför jag också började med orientering. Där kunde man ju springa utan att synas.
Ja, just det.
Då kan man... Det var ingen som visste. Ingen som såg.
Men det var alltså så att du ville springa mer i skogen där, så att ingen annan kunde se att
ja, du sprang? Ja, jag vet det. Pappa, han fick ju... Vi fick ju åka bil då. Till det jag måste springa, för jag vill liksom inte springa genom samhället.
Nej.
Så jag släppa av mig. Och ja. Så körde han framför och lyste upp vägen, för det fanns ju inte, fanns liksom, ja, det fanns kanske pannlampor, men det var inte riktigt, de var ju inte så utvecklade som de är nu, utan det var väl någon stor koloss man kunde ha på huvudet, men ja. Det var lite andra tider då. Låter som jag är född på stenåldern. Men det har hänt en hel del senaste tiden.
Nej, men jag var inne på det också. Att det har ju hänt mycket med löpningen. Alltså, även när jag började så var det ju lite töntigt att springa.
Ja.
Men det har ju verkligen svängt till idag. Kan man ju säga.
Ja. Absolut. Så att, ja. Så är det ju...
Men hur länge höll du på med fotbollen? Eller hur länge?
Ja, jag började när jag var 8, slutade när jag var 17. Så det blev ju ett tag.
Ja.
Jag höll ju på lite med alltså, skidåkning parallellt med det också. Och men orienteringen kom inte in förrän jag slutade med fotbollen. Och så innebandy också var det.
Ja.
Så.
Men då har du hunnit på att testa på ganska många idrotter.
Ja, jo, men det blev en del ändå. Och sen flyttade jag till Luleå när jag var 19 och pluggade. Så att då blev det mer naturligt så att jag sprang. För det var ju inte sommaren och våren. Alltså det blev ju ganska kort tid. Sen kom ju snön och det blev... Ja, då var det liksom lite svårare med orienteringen. Så att då blev det mer löpning bara.
Men hur tränar du då? Eller hur la du upp träningen under när du började?
Jag gjorde allt möjligt. Alltså jag sprang och sen var jag mycket på, alltså studentidrotten hade väldigt mycket olika pass och det var spinning och det var gympa och jag gjorde allt möjligt.
Ja.
Ja. Så att löpningen hade väl, jag kanske sprang 3 gånger i veckan och sånt. Och då var det ju ingen, fanns ingen struktur överhuvudtaget utan jag gick ut och sprang och så sprang jag så fort jag kunde för den, det jag hade för dagen, så att säga. Så att, ja.
Det är en ganska klassisk så här upplägg att man springer 3 gånger i veckan och då gör man
Ja.
allt vad man kan den dagen. Känns det
Ja.
som.
Exakt så. Och gärna samma runda också så att man kunde klocka sig själv och springa
Exakt.
fortare varje gång.
Exakt. Men vad var det sen då? Du flyttade upp när du var 19 sa du
Ja.
väl? Och där, hur länge bodde du där?
Jag bodde där tills jag var 24 då. Jag gick en civilingenjörsutbildning. Så att det blev, jag var hemma 1 år och gjorde praktik. Så att hela utbildningen var ju 5,5 år. Så 1 år bodde jag hemma. Och sen var jag upp igen och läste 2 år till.
Ja.
Så, och sen fick jag jobb hemma då, i Örebro. Så då flyttade jag hem. Och det var ju 2005 då. Och det var då som jag kom i kontakt med en tränare. Som började hjälpa mig med löpningen.
Det
Så
var
då
för...
blev det ganska snabbt att jag övergick från mitt, vad ska man säga, motionsspringande 3 gånger i veckan till... Då var det ju liksom 6 dagar i veckan löpning. Så det blev ju en omställning.
Ja.
Det blev det.
Men hur var det, tänker jag, när du... För du började jobba då, när du flyttade hem. Och sen så började du en satsning i löpningen. Hur var det att få ihop de bitarna, tänker jag?
Men det gick bra, gjorde det. Jag hade ju inte någonting annat. Så jag bodde själv och hade lägenhet och allt det som jag har idag. Alltså det som tar väldigt mycket tid. Det fanns ju inte. Jag hade ju mig själv och jag hade jobbet och löpningen.
Ja.
Så för mig var det inga problem att få ihop det där. Sen tror jag, så är mycket annat som finns idag, nämligen sociala medier. Det är mycket som pockar på uppmärksamheten, kan jag känna. Och det fanns ju inte då på det sättet. Jag hade ju ingen smartphone, jag hade ju inte, alltså mycket av det där, tror jag.
Ja.
Det kan ju också ha med det hela att göra. Jag kan ju känna idag att det är en viss stress i det också. Att hela tiden vara uppkopplad och hela tiden vara tillgänglig.
Tror du att det
Men
var
det var
lättare då på den tiden, eller? Alltså man kunde fokusera på sitt. Även om det inte var löpning så kunde man göra att man var här i
jag...
stunden utan att få andra
Ja.
saker stör.
Jag kan känna det nu i alla fall. Alltså, om jag talar utifrån mig själv att det är mycket som tar uppmärksamhet. Som skapar stress som inte fanns då. Ja. Sen tränar ju inte jag, alltså jag tålde ju inte så mycket löpning heller om man säger träningsmässigt. Det kanske låg på 8, 9, 10 mil som mest. Det är klart, alltså som du har tränat då så är det ju ett antal mil till som ska in varje vecka.
Ja,
Som
så är
tar
det.
tid.
Men hur la ni upp då träningen när du började? Alltså själva upptrappningen. För jag antar att ni inte bara gick på... Nu får du tänka
Nej.
tillbaka här, långt tillbaka.
Ja, det här är svårt. Det skulle jag pröva träningsdagböcker också. Men inledningsvis om jag minns rätt. Jag var ju inte uppe och sprang liksom 8-10 mil. Jag hade ju kanske 4 mil som mest drog jag på i veckomängd.
Ja.
Innan vi började. Så att det var ju en upptrappning därifrån. Men det var ändå en stor omställning, för att jag hade ju sprungit uteslutande i skog och som mjukt underlag. Inte sprungit jättemycket. Och sen började jag springa mer alltså asfalt och bana och ja, och mer löpning överlag. Så att jag fick ju en del problem. Första var att löpa knä då, en klassisk skada antar jag.
Ja.
Började. Och ja, mycket problem med fötterna, underben, så. Så att, tyvärr så var ju min ganska korta karriär ganska skadedrabbad, skulle jag säga. Svårt att få till en hel säsong då jag var hel.
Men hur frustrerande var det då? Alltså att ha så
mycket... Väldigt frustrerande. Det var jättestressande, och speciellt i början, för att det gick så bra inledningsvis, väldigt snabbt. Och jag kom ju snabbt med i den här observationsgrupp, alltså som landslaget hade. Och jag var, blev ju uttagen att springa, vad var det första, det var väl... Ja, jag var uttagen till NM i terräng då 2005, men jag kunde inte springa på grund av, då hade jag en fotskada.
Ja.
Och jag sprang någon sån här Nordic Challenge, 10 000 meter fick jag springa det året också. Och så kom jag på femma på SM 2005 på 5 000 meter. Och det var ju, då började jag ju träna på tränare 2004, så det är klart att så det, där var det väldigt stressande i början. Man ville så mycket och sen så blev det bara stopp hela tiden.
Men det blev det som jag kan tänka mig, eller jag ser många, att det går väldigt bra snabbt. Att man får den här framgången som du också fick. Att nu är jag med i landslaget, att resan går snabbt och sen kommer det här bakslaget. Om man är inte riktigt beredd på det liksom. Eller hur kände du i den situationen?
Mm. Nej, precis. Ja, nej, det blev ju bakslag ganska direkt där. Och ja, nej, jag ville ju så gärna vara med i de sammanhangen. Alltså, jag kände verkligen att jag hade hittat min grej och kommit. Alltså, från att springa och inte vilja synas så blev det ju åt andra hållet. Jag älskade just att synas och vara med i sådana här sammanhang. På mästerskap och ja, sen finkampen då. Såna, så, det var ju otänkbart för bara några år tidigare. Alltså det var ju, fanns ju inte på kartan att jag skulle springa inför publik.
Ja.
Alltså det... Ja. Alltså det var tungt när det kom skador då. Det var det.
Men du hade ju ändå en bra karriär, måste man ju ändå säga.
Ja, med ja. Jo, men det får man ändå säga på den... På de på åren som det blev. Men på allt trassel med som sagt skador och så. Så det är klart att jag kan tänka tillbaka. Och ja, men, ångra mycket också. Att, ja, men, tänk om jag hade lyssnat mer på kroppen. Eller jag kunnat gjort någonting. Och hur bra hade man kunnat bli då. Om man hade kunnat undvika flera av de här skadorna. Så sånt kan jag ju tänka på såklart. Men samtidigt så ja, gjort det gjort också. Ja, jag presterar ju ändå bra utifrån de förutsättningarna som var.
Men jag tänker också att det går ju också att vända på det.
Och det är ändå resultat som ingen som kan få mig där. Så att, och så...
Nej, nu försvann du lite.
Ja, det gjorde du med.
Nej, men jag skulle bara säga att samtidigt kan du ju vända på det och se att du nådde ändå bra resultat. Trots de skadorna som du hade.
Ja, men precis. Det är så jag tänker också. Att de resultat som jag nådde, de kommer jag alltid ha. På något sätt. Så att...
Men hur gjorde ni det där? Med upplägget med din träning. När du hade ändå så pass mycket skador. Hur lyckades ni, eller hur gjorde ni, hur lade ni upp det? Ni måste ju vara tvungna att justera mycket, eller hur lade ni upp träningen?
Ja, men alltså väldigt mycket justering. För det var ju rätt långa uppehåll också. Det var ju så flera månader som jag var, inte kunde ta ett löpsteg ibland. Det var liksom, ja, så det var ju mycket alternativträning. Och den hade vi ju kvar även när jag var skadefri. Så körde jag något pass i veckan i alla fall med ja, cykel eller vattenlöpning eller någon alternativträning.
Mm.
Och ibland var det både och. Då kunde jag springa lite grann men inte fullt ut då. Så då fick det ju kombineras med alternativträning. Så att, på så sätt så höll jag ju ändå så syreupptagningsförmåga och sådana saker höll jag ju ändå uppe. Så att jag hade ju inte så lång startsträcka från det att jag kunde börja springa igen. Utan det var ju mer att få till, alltså vänja kroppen igen vid belastning från löpningen och få till vid löpvan igen helt enkelt. Men konditionen, alltså syreupptagning, hade jag ju väldigt bra. Jag hade ju underhållit.
Men jag tänker just på det också att tror du att det kan vara väldigt lätt att man kommer som du gjorde och börjar träna, det går bra, man trappar upp träningen och sen kanske man bara kör på utan att tänka på att lyssna på kroppen? Eller hur tror du det där?
Ja, det tror jag. Jag tror det är också en del i det som jag försöker mina skador, att jag lyssnar inte på kroppen. Och det är såna här små signaler, det är så svårt att veta också när man är ny inom någonting. Alltså hur är det här en känning eller är det för någonting? Alla har ju någonting någon gång. Liksom, men att göra skillnad på vad som är skada och vad som inte är det. Det var nog där lite grann jag hamnade och sen tänkte jag att ja, nej men jag kör på, jag känner lite grann här och lite där, men ja, jag försöker springa igenom det mycket så. Alltså man, för mycket av det kunde jag ju springa med till en början. Men det är svårt då, när man vill så mycket också. Så jag tror det är rätt vanligt att hamna där.
Ja, men det blir ju också att man ser det som ett väldigt stort bakslag när man väl får en skada. Så här. Ja, men det är ju, då måste man ju kunna tackla det på ett bra sätt också.
Mm.
Eller hur tänkte du där?
Ja. Då tänker jag tackla det rent mentalt eller?
Ja, mentalt också. Liksom, eller att kunna göra justeringen. Och mentalt också. Hur man liksom tacklar den motgången som det blir.
Det var ju väldigt skönt att ha en tränare att prata med. Han var jättebra.
Ja.
Och, så han justerade ju och vi kunde liksom, prata om det. För jag hade ju ingen annan att resonera med heller.
Nej.
Det är bara mig själv att prata med. Det var ju inte... Där hade det nog... Hade jag inte haft honom så tror jag att jag hade bara fortsatt köra. Ja. Jag tror faktiskt. Men nu, sen hade jag ju, i och med att jag hade alternativträningen, så var det ganska lätt att ta till den. Och när jag väl hade liksom, jag visste ju vilka, om det var cykel eller vattenlöpning eller crosstrainer då. Jag hade ju allt det där, så det var ju bara att ta något som funkade just för den skadan.
Mm.
Så det är kanske många som, alltså de som inte har, aldrig har kört alternativträning och blir skadade. Där kanske det blir svårare på något sätt. Jag hade ju så lätt bara switcha om och göra något annat.
Ja, men det är lite som du säger, jag intervjuar bland annat Erik Anfeldt till exempel, som också har varit mycket skadad. Man lär sig ju kanske hitta, ja men det är som du säger, har man aldrig haft en skada och blir skadad och inte vet vad man ska ta till för alternativ träning till exempel, då blir det svårare kanske på ett sätt.
Ja, men ja, det tror jag.
Men om vi tittar på din karriär som löpning, om du får lyfta ut. Nu pratar vi, det lät som att vi bara pratade om dåliga saker nu, men du gjorde ju väldigt många bra saker också. Om du själv får lyfta ut de tre höjdpunkterna, eller lyfta ut några höjdpunkter från din löparkarriär.
Ja, men jag skulle nog säga att Nordic Challenge 10 000 meter i Oslo, som jag vann då och satte pers på 10 000 meter, det var en sån tävling. För det hade varit också ett trassligt år och ja, jag känner väl att året innan jag sprang SM 10 000 hade jag inte alls fått ut den potentialen, tycker jag, som jag borde kunnat. Men sen var det som att det lossnade. Det var ju inte ens då, det var väl 10 månader senare då sprang jag det där 10 000 meters loppet och sänkte perset på där då, nästan ja, 1,5 minut.
Oj.
Så det var, ja, det är väl en sån tävling. Och sen 2010, året därpå, så blev jag, ja, det är väl Finnkampen där som jag skulle lyfta fram. Jag var egentligen inte uttagen, utan jag var uttagen som reserv. Men sen så att jag var ju på en middag där, det var väl en fredag kväll, tror jag. Och så ringde de från landslagsledningen, ringde och frågade om jag kunde snabbt ta mig till Helsingfors då, för att det var en tjej som sprang, nu ska vi se, 10 000 på fredagen som hade blivit skadad och hon skulle dubblerat på 5 000. Så då ringde de in mig, så att jag åkte hem från den här middagen och sen så satte jag mig på ett tåg på lördag morgon. Och så alla andra som flög dit. Så jag kom ju dit, det var ju väldigt tajt med tiden. Jag hann ju bara ta mig till arenan, värma upp och sen in i det där loppet då. Men ja, det var ju lite roligt.
Men hur alltså det, jag har ofta tänkt att det är nästan svårare att vara reserv i den situationen som du var. För att då måste man ju ändå vara förberedd, men man kanske inte får springa loppet.
Nej, precis.
Hur förberedde du dig på så kort tid? Eller hur laddade man mentalt?
Nej, jag var ju inte så förberedd alls. Jag skulle ju, eftersom jag inte var uttagen, så skulle jag springa en halvmara Norasjön runt. Och jag för mig den gick på lördagen, eller om det var helgen därpå möjligen. Så att jag var ju inte nedtränad. Jag var ändå i ganska bra form, skulle jag säga. Ja, Norasjön runt gick nog nästa helgen därpå, så att det här var helgen innan då. Men vi hade ju ändå lättat upp träningen.
Ja.
Hade vi börjat gjort. Så att så det var, jag hade ju inte betongben, så det var ju nej, men på ett sätt var det väl ganska bra. Jag hann ju inte bli liksom nervös riktigt.
Nej.
Utan det var ju bara pang på.
Ja.
Så att, ja. Och det var ju 2010, så det var ju min sista, näst sista tävling. Alltså på, som elitlöpare, kan man säga.
Vilken var sista tävlingen som du sprang?
Det var Norasjön runt då. Ja. Som jag sprang helgen efter också då. Och sen fick jag någon sån här högkuddeinflammation, så då sprang jag inte på 3 månader igen.
Nej.
Så att, sen blev det 2011 var lite halvtrassligt, så jag var inte riktigt, jag hade väl tappat motivationen också. Och så gifte jag mig också i den vevan efter Norasjön runt.
Ja.
2010, och sen så var det fokus på lite annat sen då.
Ja.
Ja.
Men jag tänkte på den Nordic Challenge i Oslo, då när du persade så mycket. Vad var det du hade fått till? Eller vad var det som gjorde att, tror du, som gjorde att du gjorde ett så stort pers? Eller vad hade ni gjort i träning? Eller var det att du hade fått kontinuitet? Eller vad var nyckeln liksom?
Ja, jag hade fått bättre kontinuitet. Jag var 2008, var jag skadad, började jogga där i mars 2008. Men sen hade jag egentligen från mars 2008 till då Nordic Challenge, där jag gick väl i maj 2009. Då hade jag en bra period.
Ja.
Där var jag inte skadad, och det är som du säger, att där får man till, fick jag till kontinuiteten, då kommer ju resultaten. Ja. Så är det.
Vad tror du är nyckeln till att, alltså, många som lyssnar på den här kanske vill ha ett så här, man vill ha ett svar på vad är viktigast när man, för att lyckas med sin löpning. Men vad skulle du säga, vad behöver man få till för att liksom sätta ett så, för att få en bra utveckling, tror du?
Alltså jag tror det är kontinuiteten, helt klart. Alltså att man får till, och att man har en progression i träningen förstås då. Men där man sakta liksom ökar kraven på vad man ska klara av, men att man, just kontinuiteten, och inte där liksom att lita på processen och ta det steg för steg, steg för steg. Det behöver inte gå fort, men att man får, att man springer sådär pass. Alltså, jag tror det är det. Och i alla fall om jag ser till min egen utveckling, så för de här ständiga avbrotten, om man hela tiden får börja om, det är både fysiskt och mentalt, blir det liksom att man får börja om på något sätt.
Ja, men det är, jag håller med dig där. Det är ju verkligen så att man får, jag tänker också att man får en bra kontinuitet, alltså även man kan ha, jag tror många fastnar, tänker jag, många fastnar vid att man måste få in mycket mängd. Men ibland kan det vara bättre att få in en jämn mängd. Säg att du får 8, 9, 10 mil under en längre tid. Kontra att få 16, 17 mil i 2 veckor och sen köra för hårt och vara tvungen att dra ner. Tänker jag.
Mm. Nej, men så är det ju. Det är ju skador, sjukdomar är också en sån sak som gärna dyker upp när man tränar hårt, och som också sänker en såklart.
Ja.
Kanske ännu mer än en skada på sätt och vis då, eftersom man inte kan träna alls.
Nej, exakt. Men för din del då, efter när du bestämde dig eller hade tappat lite motivationen där, du gjorde ju ändå ett försök till att komma tillbaka till löpningen.
Jag gjorde ju väldigt många försök. Så det blev 2011, sen i början på 2012 så fick vi första barn. Så att egentligen var det väl där det började med, då blev det lite värre skador efter det. För det, dels fick vi honom, och sen året därpå så fick vi tvillingar. Så att vi hade ju då 3 små barn. Mm. Återhämtning var ju noll,
ja.
Ska jag säga. Så att där började jag få stressfrakturer, och det hade ju inte jag haft förut. Men där blev det ju liksom, ja, men dålig sömn och jobba heltid, barn. Ja, det slarvades nog med kosten också, så att det blev för dålig återhämtning totalt sett, tror jag. För där kom det en stressfraktur i skivbenet, och sen samma år fick jag en stressfraktur i vadbenet, och det började, alltså det var bara för mycket, så där ska man inte ha.
Nej.
Då är det något som är då har man ju liksom hamnat snett på något sätt med återhämtningen. När det börjar bli frakturer på ganska liten träningsmängd, ska jag säga.
Ja.
Ja, nej, så efter det så gjorde jag försök, men det blev inte. Jag kom inte någon vart där. Jo, men jag kom väl 2018 så sprang jag veteran-SM på 5 och 10 000. Och seniorklass på terräng-SM. Det var väl ungefär det. Men sen så fick jag ju tillbaka, så drog jag upp samma skador igen. För tredje gången. Så att, sen var det tack och godnatt.
Ja.
Efter det. Tyvärr.
Men sen tog du upp cykeln då istället?
Ja, jag började egentligen, jag tänkte att jag måste ha mål med min träning. Jag har alltid varit sån, alltså jag kan inte bara träna för att träna, utan jag måste ha något mål. Och då tänkte jag att ja, men triathlon kan jag ju fixa. För där behöver man inte springa så fort.
Nej.
Det var just farten som gjorde att jag inte kunde satsa på löpningen längre. Men i triathlon är det ju lite andra moment också. Så att jag letade upp en coach och började träna för det då. Så det gick väl bra 2-3 månader. Men då sen fick jag problem med ett fäste nedanför knät. Som jag aldrig haft förut. Och det gjorde så sjukt ont i det där fästet. Och tydligen så fixar jag väl inte att kombinera då cykel och löpning på något vänster. Det belastar väl samma struktur, men jag hade bara ont i en sprang.
Ja.
Men jag tränar ganska mycket, det blir rätt många timmar på triathlon. Så jag ökar upp min träningsmängd rätt rejält där. Ja, så det där ville sig inte. Så att då fick vi ju ändra om där till året därpå. Och det var ju 2021 då. Och bara satsa på cykel. Så fick det bli.
Hur gick det där?
Ja, då var det ju tempocykel som jag körde då. Och då kom jag. Den första tävlingen jag körde var NM i D40 då. Då kom jag trea där. Det var ju kul.
Ja.
Och sen så körde jag SM i elitklass då samma år. Och kom på 10:e plats där. Det var ju nöjd med. Och byta sport så kanske. Bara sådär. Jag hade ju aldrig suttit på en tempocykel. Så det var ju någon nära den upplevelse. Jag tänkte att jag testade första gången i april där. Ja, men här, det kommer aldrig funka. Det går inte. 5 minuter och sen nej, jag fixar inte det här. Så man ligger ju liksom i en position som är helt onaturlig. Nej, men ja, du vet hur det ser ut kanske.
Ja, jag tror det.
Och så de här tempopinnarna man ska ligga. Så har man ju inte, man kan ju inte bromsa där.
Nej.
Det känns jäkligt ostadigt. Och det går inte att bromsa och det går ganska snabbt. Och det är svajigt som fasen alltså. Men jag gav mig ändå 17 på att jag skulle fixa det. Så det var ju bara, när man har tränat några gånger så jag märkte att jag började känna mig tryggare på cykeln.
Ja.
Och det var riktigt kul. När man behärskar det.
Men jag tänker när du började där, alltså vart körde du då, eller vart kör man? Jag tänker om du känner dig livrädd på cykeln, då vill man inte att mycket trafik ska påverka.
Nej, precis. Men man måste ju ut på vägarna. Så att, ja, jag cyklar hemifrån där jag bor då. Ja. Ut på landsvägar som inte var så trafikerade. Och eftersom jag tränar ju alltid på morgonen, så att det var ganska lugnt. Man visste vilka vägar man skulle undvika morgontrafiken.
Ja.
Men sen vann jag med det också, att ligga på i morgontrafik och köra intervaller upp.
Ja.
Men Man vänjer sig. Men det också.
Men hur långt är ett, jag som inte kan, hur långt är ett tempolopp? Hur länge är man ute då?
Ja,
jag
antar att de är på 32 kilometer ungefär. Det finns ju kortare också, men SM-sträckan är där 31-32.
Ja. Och hur lång tid tar det?
Ja, det är ju ungefär 40 minuter.
Oj, ja.
Jag jämför med 10 kilometers lopp ungefär.
Ja, just det, just det.
Det känns ungefär så, för att man, i och med att du cyklar ju själv och det är ju intervallstart.
Ja.
Man får ju inte ligga på rulle, utan man måste ju cykla ensam hela tiden då. Och sen är det ju, det är ju du mot klockan, och det är lite så. Ja, du kan ju ha en klunga att springa i för sig i 10 000 meters lopp, men på landsvägslopp ligger man ju lite själv i alla fall. Det beror ju lite på kanske. Men det är ju i princip full gas från början. Och så ska man försöka hålla det där.
Ja.
Det är så fruktansvärt jobbigt att cykla. Alltså det är någon annan smärta på något sätt än löpning. Jag kan inte förklara, men det blir liksom att sitter i lår allting. Eller så är det bara att jag inte är van.
Nej.
Det är så, de cyklisterna som lyssnar på det här kanske inte alls känner på det sättet. Men jag tycker att jag aldrig haft sån syra förut som när jag började med cykel. Fruktansvärt. Plågsamt.
Men ändå att du gör den, alltså att du börja med cykel, kommer så pass bra på som du ändå gör, alltså placeringsmässigt. Det är ju väldigt imponerande tycker jag.
Ja, det är nog att jag hade, så cykling är ju inte tekniskt svårt på så sätt som att om du säger att du cyklar och börjar med löpning, så tror jag det är svårare att få den snabba utvecklingen.
Ja.
Faktiskt.
Ja.
Men cykel är ju inte svårt, du ska ju bara, eller bara, men alltså du ska ju bara trycka ut så mycket som möjligt.
Ja.
Löpningen är snarare tvärtom. Om man tar i så mycket som möjligt så går det ju, det är ingen garanti att det går fortare. Du har alltså en himla massa energi, men
ja.
Men det är ingen garanti att du kommer fortare framåt.
Nej, det är sant. Det är sant.
Så att, på så sätt, och jag hade ju väldigt stark motor.
Ja.
Från början, så att
Men hur var utvecklingen med cykel sen? För det...
Ja, alltså det var väl litet... Det gick ju bra där på SM, men det var ju väldigt... Jag tränade väldigt hårt. Jag har aldrig tränat så mycket egentligen som jag gjorde då. I timmar räknat och intensitet också. Och det skulle ju kombineras med heltidsjobb och barn och allt det här. Och det blev... Och så studerade jag också lite på sidan av.
Ja.
Det blev bara för mycket där. Så efter SM 2021 då, var det ju. Då slutade ju kroppen att svara på träningen helt.
Ja.
Och jag fick en massa andra symptom. Jag sov dåligt och fick hjärtklappning och ont i magen. Och hela humöret, allt blev. Det hände en massa saker i kroppen, kände jag. Och sen plus då att jag kunde inte köra intervaller eller köra intensiva pass. För att det var bara stumt.
Ja.
Jag förstod ju på något sätt att jag hade hamnat i någon slags överträning. Och tänkte att, ja men... Eller vi tänkte, jag och min tränare, att det är bara att vila. Då tar vi 3 veckor och vilar. Eller bara lugn träning. Men det räckte inte med 3 veckor heller. Och då förstod jag att det här var nog inte så bra. Och då gick ju vecka efter vecka gick och månader. Och jag började ju känna mig stressad också. För att när det började bli november, december. Och fortfarande kroppen inte svarade. Så att det var jättetungt mentalt.
Ja.
Och eftersom jag orkade inte så mycket annat heller. Alltså det var... Ja, det var, allt var tungt och det var inget som var roligt riktigt. Så att, ja. Nej, så jag funderar väl på om jag skulle lägga av helt enkelt. Men på något vis så strävar jag på. Jag vet inte riktigt vad det var som drev mig, men jag visste inte vad jag skulle göra annars. Jag har ju alltid tränat och jag på något vis, det mår ju bra av att träna. Så att jag såg inte, jag orkade nog inte riktigt ta tag i det heller och fundera ut något annat som jag ville göra.
Nej.
Utan jag tänkte, ja men det imorgon blir säkert bättre. Det var så jag tänkte hela tiden.
Ja.
Och sen till slut, och sen rullar det bara på. Och... ja, sen helt plötsligt var det efter nyår och började bli vår. Alltså,
ja.
Tror det, man ser inte riktigt förrän efteråt hur lång tid det faktiskt gick. Men sen började kroppen att svara där igen i, på våren, april, maj, någonstans där. Då började på... och ett svar från kroppen och från de pass jag gjorde. Jag kunde börja öka upp igen med hårdare träning.
Ja. Men hade ni gjort någonting då? Eller vad var det som gjorde att kroppen började svara? Det vet du inte, eller?
Nej, jag vet faktiskt inte. Vi hade ju dragit ner på både volym och intensitet under ganska lång tid.
Ja.
Så att till slut så... sen började jag ju se över kost och sådana saker också, faktiskt. Det var, jag tror, så här, i efterhand, det var, jag tror det var många olika orsaker i det där. Dels, alltså återigen, att återhämtningen kontra träningen, alltså att jag fick ingen bra balans där.
Ja.
Återhämtning är väldigt många saker, dels allt man har runt omkring sig förstås, och stress, så där bidrar med. Men sen så tror jag också att jag misslyckades ganska rejält med att öka upp energiintaget när jag ökade träningsmängden. För att när jag ser tillbaka på det så gjorde jag inte så mycket förändringar i kosten egentligen. Men träningen var ju väldigt hård. Och ibland liksom, men ofta 3-4 timmars pass. Men det kräver ju enorma mindre energi.
Ja. Men tog du ingen energi på sådana typer av pass? Eller hur?
Ja, men jag hade med mig, men inte mycket.
Nej.
Och sen blev det ofta att man var så där lite illamående. Och ja, men du vet, man tappar ju aptit också.
Ja.
När man har varit och så kört hårt. Så att... ja, sen när man är mitt uppe i det så man bara kör på. Tänker inte så mycket.
Men sen när det vände då? Hur gick det då?
Jo, men då gick det bättre. Då hade jag med mig det här. För jag hade tankar på redan då att det kunde nog varit en bidragande orsak. Så jag började intressera mig mer också för... liksom, eller jag har alltid varit intresserad av kost, men jag började bli mer... läste på ännu mera. Och bli bättre framförallt tror jag på att tajma intaget under hårda träningsdagar och verkligen öka upp kolhydraterna.
Ja.
För det fick jag in alldeles för lite när jag ser på det. Och ja, att man liksom cyklar kolhydraterna efter hur hårt man tränar.
Ja.
Så på vilodagar så behövde jag inte alls lika mycket.
Nej, just det.
Så att så jag körde SM då i D40 2022. Då tog jag silver där.
Ja.
Och då kände jag ändå att nu är jag tillbaka. I alla fall rent fysiskt. Och då blev jag uttagen till att köra VM i D40 som gick i Italien i september.
Mm.
Där jag kom sjua. Så att det var ju... ja, det var... det kändes som en comeback. Gjorde det. Rent fysiskt. Men mentalt så... det tog väldigt hårt. Under den tiden det var tufft.
Ja.
Och i samband med SM eller med VM då så... få meddela min tränare att han skulle lägga ner sitt företag och jag skulle tvingas hitta någon annan då till nästa säsong. Ja. Och där kände jag att nej, alltså där gick luften nu lite grann ska jag säga. Eller ganska mycket. Och jag tror att just det där tuffa tiden jag hade bidrog till det och sen att han slutade och sen så hade jag uppnått mitt, alltså min målsättning också, för det var ju att köra VM. Det hade jag haft som mål ända sedan året innan. Och när jag då hade uppnått det så bara nej. Då dök motivationen verkligen. Och det blir höst också och det blir ja, nej. Och då började jag också ställa mig frågan om det verkligen var värt att satsa vidare. Att det liksom, det tar väldigt mycket tid och väldigt mycket energi att alltså, lägga det på det här. Vill jag verkligen göra det? Det är så mycket annat jag vill göra också.
Ja.
Och ingen tränare heller. För det är ju som du vet att man har, när man har en tränare som man har jobbat med i, ja, vi hade jobbat i 2,5 år. Så det är tungt att byta då. Man har ju ändå skapat en relation med någon som, men han vet, kan mig och min, hur jag svarar på träning och varit med hela den här resan, speciellt när det gick tungt.
Ja.
Jag orkade inte börja om med
nej.
Ja, nej, då la jag ner det där. Det är lite som med cykel också, det är inte som med löpningen att det går en massa lopp här omkring som man bara kan åka och springa, utan man ska ta sig ganska långt för att köra lopp. Och det är inte bara ett par skor man ska ha, utan det är väldigt mycket prylar och utrustning, och helst vill man ju ha med sig någon också.
Ja.
Som är med och supportar. Så att, ja, det är lite mer runt omkring än löpningen. Löpningen är ju väldigt enkel på så sätt.
Ja. Men ändå, om vi bara håller kvar där, när du ändå har nått det målet att du åkte till Italien. Jag vet att du har pratat om det här innan, att det var att det är ganska mer mäckigt att flyga med en cykel än med ett par löparskor. Men när du ändå har nått det målet, hur var känslan där och då? Även om du kände att det kanske var att luften gick ur efter det. Men hur var känslan när du hade nått fram till där du ändå hade siktat på?
Ja, men det kändes så himla skönt alltså. Att ha gjort det och med den, alltså med de månaderna man hade bakom sig. Ja. Som hade varit med att jag tog mig igenom det och inte gav upp. Och fick nå en andra plats på SM och sen köra VM med det resultatet då. Så det kändes ju verkligen som att sluta när man var på topp på något sätt.
Ja.
Ja, så det ska jag ju ta med mig såklart. Men ja, det är klart jag hade kunnat fortsatt, men då var jag så här, vad ska jag göra sen? Då ska jag försöka förbättra min 10:e plats i elitklass då på SM. Ja, jag vet ju att det kommer krävas, ja, jag vet inte ens, om jag ens la ner allt jag kunde så skulle jag kanske säga att förbättra mig 2 placeringar möjligen.
Ja.
Men alltså, jag skulle aldrig nå toppen i alla fall. Det är så är det. Jag menar, jag är ju inte 25 längre heller. Även om man kan vara bra högt upp i åldern. Men nej, det är någon som har hållit på länge med cykel också, som yngre tjejer då.
Exakt.
Så att nej, och du. Då kände jag att ja, men, åka runt och tävla för att det är roligt. Ja, nej. Det kan jag göra i löpningen om jag kunde springa. Där har jag en helt annan. Jag har en helt annan relation till löpningen. Än och lite så att, alltså, en gång löpare, alltid löpare skulle jag nog säga.
Ja.
Jag har ju aldrig känt på samma sätt med cyklingen. Där var det ju att jag hade mål med det.
Ja.
Och de målen jag ville uppnå. Men löpningen är ju mer. Alltså, det är ju mer för löpningens skull. som jag vill springa. Inte för att uppnå någonting egentligen, utan mer känslan när man gör det.
Ja.
Friheten och människorna man träffar på lopp och sådär.
Men där då, vi ska komma in på det att du även coachar. Ja, jag har ju dig som coach bland annat. Ska man väl vara transparent och säga. Men hur kom du in på det då? Eller var föddes det intresset till att börja hjälpa andra? Och jag har haft med Björn Engqvist också som gäst som också tränade för dig.
Precis.
Men hur föddes det hos dig?
Ja, nej, men jag har alltid haft tankarna på att hjälpa andra med träning på något sätt. Och jag var individuell tränare ett par år på Friskis och Svettis i gymmet.
Mm.
Jag tyckte att det var jättekul att hjälpa andra och lägga upp program och sådär. Och jag var även skulle börja på Run Academy som coach där. Men då kom det en skada emellan, det var en stressstruktur också. Så att det blev, jag hade anmält mig till utbildningen och allting, men då, nej, då pallade jag inte riktigt den. Jag kunde liksom inte, fick inte springa på ett halvår.
Nej.
Så jag la ner det. Så jag har alltid haft de tankarna. Ja. Och sen så vet jag inte om jag var någon bekant jag hade som hade gått en utbildning på Tränarakademin. Och jag såg att de hade löpkortsutbildningar i steg ett och steg två då, på Bosan. Och tänkte att ja, men det här verkar kul. Och då gick jag dem. Och sen så var det väl Björn som kontaktade mig där. Tom, han följde mig på Instagram tror jag. Och såg att jag hade gått utbildning och frågade om jag kunde hjälpa honom lite grann med löpteknik.
Ja.
Så det var ju där det började. Jag hade nog inte tänkt att jag skulle starta företag så där snabbt. Men då så frågade han om jag inte kunde lägga upp program åt honom också. Ja. Och då insåg jag att okej, ja, men då kanske jag borde få igång något företag här, i alla fall. Så att han hjälpte mig, alltså det var jättebra, vi bollade ju idéer och han hjälpte mig igång och gjorde hemsida sen och sådär. Och sen har han varit som en vandrande reklampelare, för han har ju många följare och skriver mycket och sådär.
Ja.
Så på den vägen blev det ju. Och du hittade väl också, var inte via Björn?
Jo, dels via Björn och via Instagram tror jag också.
Ja, precis. Och även Siri också kom ju den vägen då.
Ja.
Så att, ja. På den vägen blev det. Det är jättekul.
Men nu när du själv är skadad. Hur mycket känner du ändå att, du sa här en gång löpare alltid löpare, känner du ändå att du är en del av löpare community, eller alltså att du är en del av gänget, eller hur känner du?
Ja, det är ju både upp det där. Jag känner mig ju mer som löpare eftersom jag coachar löpare och på så sätt är med. Sen frågesatte jag ju dig när du tyckte att jag skulle vara med i Möt löpare i podden. Jag sa att jag är ingen löpare. Jag kan inte vara med i din podd. Men du övertalar mig i alla fall. Men det är både och det där. För det är en enorm frustration att inte kunna springa. Och det är ju det här festet som jag pratade om tidigare. Som spökar för mig. Och har gjort i 3 år nu. Och ja... Jag är väl inne i, jag vet inte vilken sväng av rehabträning jag är inne i nu. Men jag fick en kortisonspruta här för någon månad sedan. Men jag vet inte, det har inte varit inget bättre. Så jag vet faktiskt inte vad vi ska göra.
Nej.
Det problemet med det här är att jag inte kan egentligen ta ett enda löpsteg. Det kan gå in 100 meter och sen när det är som en kniv rakt in i det fästet. Det är liksom inget som är trasigt och inget som är, men jag har aldrig haft så ont någon gång. Jag kan inte Jag kan inte förstå riktigt hur någonting som knappt syns på en magnetröntgen kan göra så fruktansvärt ont.
Nej.
Man tror att det sitter i huvudet nästan, men det gör det ju inte, för det är ju väldigt fysiskt.
Ja.
Men ja, ja, frustrerande. Så vi får se. Men det är en dröm att jag kan springa igen. Jag kan inte riktigt tänka mig ett liv utan att få springa igen.
Nej.
Mm. Jag kämpar vidare.
Men jag tänker just på din coachbit också.
Mm.
Hur mycket tror du att du har... Alltså, du har ju ändå med dig... Dels att du har hållit på och satsat själv. Och du har med dig alla de här... Och kunna liksom parera... Alltså om det blir skador eller så vidare. Att kunna hantera och också... Utifrån, som du var inne på, även vardag. Och få liksom allting... För det är lätt att fastna vid att så här, jag ska göra den här träningen. Men sen har du en vardag som kommer in och påverkar. Som gör att du kanske inte mentalt är där. Jag tänker att där har väl du en... erfarenhet med dig, tänker jag, som coach också.
Ja, ja, men det där känner jag att jag har mycket att bidra med, just med skador, med återhämtning, alla de här bitarna att få till balansen, men alltså har man familj och jobb, så det allt det där skapar ju en stress på kroppen, även om man, alltså man kan inte träna lika hårt, eller ja, kan, men du måste vara oerhört noga med återhämtningen, alltså att få till det här i det här, för att det vet ju du också som börjar jobba här, att det blir en helt annan belastning plötsligt, träning, samma träning, men att det blev en annan stress på kroppen.
Ja, det blir en annan påfrestning liksom, att,
ja. Och allt det där påverkar ju, det är ju inte bara stress från träningen, utan det är ju allt, alltså jobb, relationer, alltså, ja, allt som händer i livet, sömn, jätteviktigt, posten. Jag tycker det är viktigt att man ser helheten när man jobbar med mina adepter, inte bara träning, utan jag behöver inte veta alla detaljer i deras privatliv, men liksom det stora hela. Hur det är på jobben, som hur är jobbsituationen, hur sömn, alltså allt det där påverkar. Så att samma upplägg som funkar för dig idag funkar kanske inte om 5 år. Det du gjorde för 5 år sedan funkar inte idag. Du ska inte kunna träna på samma sätt.
Nej. Men hur viktig är den biten för dig som coach att ha en bra dialog med adepten, att kunna alltså ha den så att du får en övergripande bra bild, tänker jag. Hur viktigt? Nej, för att det är ju inte bara att lägga träning, alltså det är ju
så mycket annat. Nej, alltså, träning kan vem som helst, inte vem som helst, men alltså det är inte svårt att lägga upp ett program. Och du, jag menar, du kan ju gå ut och köpa ett program på internet, det är inte svårt.
Nej.
Men det är ju det här som är otroligt viktigt, att ha den här kommunikationen. Jag har ju det, om inte dagligen, men flera gånger i veckan.
Ja.
Då stämmer vi av. Och ja, vad är något så skickar man på Messenger eller... Och det vill jag att ni ska kunna göra, för att det är ju en del i coachandet, tycker jag.
Ja.
Och det innebär ju att jag kan inte ha 30 adepter. Nej, men det är inte riktigt där. Alltså, jag lever ju inte på det här heller. Utan det här är ju sidoverksamhet. Och jag vill inte... Jag vill ha den här kommunikationen och relationen med mina adepter. Jag tror det blir... Man får till det bästa. Alltså, jag vill ju se utifrån ert bästa. Vad jag tror är bäst för att ni ska prestera och må bra.
Ja.
Att, annars kan jag lika gärna lägga ner, kan jag känna. Alltså, om jag bara ska sitta och producera någon löpande band, program. Och, nej. Det är inte riktigt jag.
Nej. Men vi pratade också om kost tidigare. Vilket också något utbildning inom det.
Mm. Precis, jag blev precis klar, licensierad kostrådgivare och har nu påbörjat en påbyggnadsutbildning mot idrottsinstitution för att fördjupa mig. Det ingick ju lite grann i den här kostrådgivarutbildningen också, men nu är det mer bara mot idrottsinstitution.
Ja.
Jag har ju varit intresserad av kost länge också, men det är, ja, det är riktigt kul att få fördjupa sig. Få jobba med de bitarna också, för att det är ju också en väldigt viktig del i det här med träning och med balansen, få till balans mellan träning och övning.
Ja.
Det är viktigt. Och just eftersom det var något som jag själv har missat i det hela, just med att med energiintag och kolhydrater och allt där. Så det är inte bara, jag märker det, det är inte bara jag som har haft de svårigheterna. Utan det är, jag tror det är rätt vanligt.
Ja. Men vad är tanken med det? Att du vill kunna hjälpa, eller vilken kritisk fråga lät som, men vill du kunna hjälpa andra där att lära sig där du inte gjorde rätt, att göra rätt?
Ja, ja men precis. För att nu har ju verktyg nu också att kunna göra kostregistreringar och ser, man ser ju, då får man göra kostregistreringar och så ser jag och analyserar vad de får i sig och hur liksom, alla näringsämnen och kolhydrater, fett och protein och ja. Och sen utifrån det kan ge råd och tips hur man kan förändra och vad man kan implementera i sin kost. Hur man ska tänka kring kost när man ökar på eller när man tränar och inför liksom vissa hårdare dagar eller lätta dagar eller ja, kunna styra sitt intag.
Ja, det där tror jag är väldigt viktigt att fylla. Jag lyssnade bara på Lisa Nordén i Springsnyggt-podden för några dagar sedan.
Ja, visst var det intressant. Jag lyssnade också på det. Jag tyckte det var så bra det hon, hela intervjun var jättebra.
Ja, men jag tror att det där är viktigt att lyfta att så här, det finns nog en sån kultur av att man ska, lite som du också gjorde, alltså att man ska inte få i sig för mycket för att gå upp i vikt. Eller alltså det finns en sån, tyvärr, att man inte har den kunskapen, att man vet att man måste få i sig tillräckligt med energi för att kunna prestera också.
Ja, men precis. Och just att man är viktstabil inte betyder att man får i sig energi. Alltså det behöver inte alls betyda det. Du behöver inte gå ner i vikt för att, trots att du ligger på underskott.
Nej,
det gjorde ju inte honom heller.
Exakt.
För att kroppen blir väldigt duktig på att spara in.
Ja.
På andra funktioner så. Så att, ja, det var ett jättebra avsnitt med Lisa.
Ja, men det är intressant att lyfta det. Eller att det belyses med liksom, att man pratar om det.
Ja.
Tycker
jag. Just bland uthållighetsidrottare så tror jag det där är rätt vanligt. Och både bland män och kvinnor. Faktiskt.
Ja.
Även om det kanske blir tydligare för kvinnor då. Men, eller man märker det tydligare där.
Ja.
Men... ja.
Men har du alltid haft det här drivet för att vi började med att prata om att du hade konditionsidrott och att du har hållit på med mycket idrotter. Men just det här drivet att vilja lära dig nya saker.
Ja, men det har jag. Just det här brinner jag för, det har jag alltid gjort. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var kanske 20-årsåldern när jag började plugga som jag började intressera mig mer också. Börja läsa mer om kost och träning och sådär. Men det har alltid intresset har alltid funnits där.
Ja.
Det har blivit successivt liksom, utvecklats. Ja.
Men hur länge tror du att du, eller vad är, hur länge tror du att du kommer ha löpningen kvar i ditt liv? Även om du nu inte kan springa, men hur länge tror du att du kommer vara intresserad? Eller hålla på med löpningen på något sätt?
Jag tror alltid att den kommer att finnas där på något sätt. I någon form. Det tror jag. Och jag, någonstans tror jag ju ändå på att jag ska kunna springa igen. Jag kan inte bara tänka bort att jag inte... Alltså jag kan inte tänka bort den helt. Utan... det ska jag kunna göra. Och sen så att vara med mina barn också. Min dotter håller på med friidrott.
Ja.
Och att få springa med henne hade ju varit helt underbart.
Ja.
Så det är att kunna springa med sina barn, det är väl det minsta jag kräver. Och så annars, jag vet inte vad jag ska göra annars. Men nej, jag måste kunna springa några kilometer. Det är väl det minsta nu.
Ja.
Det minsta med jag kan tycka.
Ja.
Så det är ju att vara med dem och se dem, det är löpglädjen och ja. Att så länge jag inte kan springa själv får jag uppleva andras framgångar helt enkelt. Ja. Och det är inte så illa det heller. Jag blir ju jätteglad när det går bra för.
Ja.
När ni tycker det är roligt och ja.
Men du beskrev här också tidigare just den här, det kanske inte, eller jag tänker ju mitt för min del, att det kanske inte är liksom själva tiderna man jagar längre, utan det kanske är själva den här känslan av, eller det här när man springer och friheten när man springer och att det är bra, att det känns bra liksom. Är det lite där du vill komma åt också, ja, i din löpning?
Precis. Ja, exakt. Jag har ju gjort några försök och sprungit och någon gång har det gått lite bättre. Jag har kommit några kilometer i alla fall. Men sen har jag fått ont igen då. Men alltså att den, att uppleva det där, vad om nu går det bra. Och sen tittar man på tiden när man springer i 4:45 fart. Alltså det kan ju vara snabbt för vissa så. Men om jag mäter med mina mått som jag hade förut, så var ju, ja, men då sprang man väl distanspassen, långa distanspass i 4:30.
Ja.
Och då springer man, när man är överlycklig för att springa 5 kilometer i 4:45 och tycker att, men det var ju också som du säger, som känslan. Även om jag inte, det spelar ingen roll hur fort eller långsamt det gick egentligen, utan det var just bara känslan, ja, men benen är ganska lätta ändå.
Ja.
Och jag fick komma ut och i skogen och, ja, men det här vill jag göra. Just för livet, ungefär så. Det spelar ingen roll, jag behöver inte tävla.
Nej.
Jag vet inte, jag säkert skulle göra det om jag kunde, men... men... ja.
Ja, men det är ju som det där... Alltså, lite av att jaga tider kan ju också ta död på glädjen till det också, tänker jag. Att här... Så ja, man bara emot att nå vissa tider. Eller, du förstår vad jag menar.
Mm. Ja, jag tror det är viktigt att hitta något annat också som driver en, inte bara mål med tider, utan att, alltså, glädje runt omkring, om det är att träffa andra löpare eller uppleva en stämning eller, alltså, ja, och hitta annat än bara just tid som ska jagas.
Ja.
Jag tror jag, Det kan ju säkert vara kul att ta, men det är lite som med cyklingen för min del. Ja, men jag jagade placeringar, jag jagade tider och jag skulle trycka så mycket vatt som möjligt och sådär. Men jag hade inte så mycket annat runt omkring som var kul med cyklingen. Alltså det var, jag hade de här målen och när jag hade uppnått dem så... Det blev ju ganska tydligt då att, ja, men det här kunde jag ju lägga ner.
Mm.
Och sälja tempocykeln och sådär. Alltså, med löpningen, det är inte så här att jag, ja, men nu lägger jag ner och springer, jag lägger ner satsningen och sen säljer alla mina skor och tar inte ett löpsteg till.
Nej.
Det där finns glädjen på ett annat sätt. Alltså, inte bara att man ska uppnå prestationsmål.
Nej, exakt. Ja, men det är intressant det som du säger. Jag läste bara om ta en sån gren som stav till exempel, Duplantis. Jag vet, eller höjdhopp eller andra tränings- eller friidrottsgrenar. Jag vet inte om man fortsätter så här när man är äldre. Jag fortsätter hoppa stav. Alltså där är ju löpningen speciell. Alltså, så här, man kan ju ändå fortsätta springa på sin nivå.
Ja.
Kontra att så här, ja, jag fortsätter, ja, det finns ju de som fortsätter veteranhoppa längdhopp och så, men det är väl inte på samma sätt liksom, att åka upp Jag ska göra några hopp i stavhoppsmattan. Alltså, ja, löpningen har ändå sin charm där, liksom, att man kan fortsätta, som du säger.
Ja, ja, precis. Och det, cykel skulle jag absolut kunna göra det också, men jag hade inte det. Jag hade inte den glädjen, så, utan det var, det handlade ju bara om, som du säger, med mål, tidsmål. Så.
Ja.
Jag har inte ens varit ute och cyklat än. Så det är ju, ja, men det ska jag väl göra i och för sig, men löpningen är, ja, är det annorlunda.
Ja. Ja, men vi håller tummarna för och hoppas på att du kommer tillbaka helt enkelt. Och ja. Slipper skadan.
Ja, det är jag kämpar på.
Ja.
Jag ger inte upp.
Känner du att det är någonting vi har, eller någonting du vill tillägga här i vårt samtal?
Nej, men jag tycker vi har fått med det mesta, va?
Ja, men det tycker jag.
Det tycker jag.
Bra att vi äntligen fick till den också.
Ja, ja, men verkligen. Alltså, det är ju bedrövligt. Vi har jobbat sedan i mars på det här.
Ja, men det är ett långtida projekt. Så det är svårt att få med missa vissa i podden. Det
jag har varit en svår. Vet jag.
Men, ja, men... Ja, men det tror jag nog. Faktiskt, nej.
Ja, ja. Sist ut. I alla fall. Sist men inte minst.
Exakt. Ja, men jag tackar för, så mycket för att du ville vara med. Och jag önskar dig stort lycka till framåt.
Ja, men tack själv. Och lycka till nu i Anderstorp.
Ja, tack så mycket. Tack, tack.
Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen där du fick träffa Karin Sennvall Forsberg. Och det här var alltså säsongens sista avsnitt från Mötlöparen under våren, sommaren 2023. Och jag som gör den här podden heter Marcus Åberg, och är det så att du gillar den här podcasten, då tycker jag att du ska gå in och gilla oss på Facebook där vi heter Mötlöparen, och på Instagram där vi också heter Mötlöparen. Kort och gott, väldigt enkelt. Och mig får ni gärna kontakta också på sociala medier där jag heter Åberg Marcus. Som sagt, sista avsnittet för säsongen, men jag är redan igång för att planera inför höstens avsnitt. Så har du någon person som, eller någon löpare som du vill att jag ska träffa och du vill veta mer om, kontakta mig i så fall och tipsa inför kommande säsong. Jag tackar återigen för att du har lyssnat, och så önskar jag dig en trevlig sommar, så hörs vi i höst igen. Ha det så bra, hej då!